Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Food Pharmacy-podden. Jag heter Lina Nartby och tillsammans med min kompanjon och nära vän Mia Klase startades Food Pharmacy för att sprida kunskap och inspirera till ett mer hälsosamt liv. Ja, Food Pharmacys mål är att bidra till att förbättra den svenska folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår folkhälsa idag är den så kallade metabola ohälsan. Ja, det här har ökat avsevärt och många av oss lider faktiskt av metabol ohälsa utan att ens veta om det. Metabol ohälsa innebär i sin tur en ökad risk för stora folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, men även Alzheimers och vissa cancersjukdomar. Men vad är egentligen metabolt syndrom? Och hur vet man om man har drabbats? Och går det att förebygga metabol ohälsa? Food Pharmacys Sebastian Ring har träffat hälsoingenjören Eva Mörk för att ta reda på livsviktig fakta. Sebastians intervju med Eva har delats upp i två olika intervjuer. Och det här, det är del nummer ett. Och nästa vecka så släpper vi del nummer två.
Och vem är då Eva Mörk?
Jo, hon är IT-ingenjören som sadlade om och blev entreprenör och hälsoingenjör. Och insikten i hur avgörande den metabola balansen är för den egna hälsan och prestationsförmågan fick Eva att utbilda sig till funktionsmedicinsk terapeut med målet att kunna dela sin kunskap, sina erfarenheter och sina mål med andra. Och idag är Eva en uppskattad utbildare, influencer och föreläsare inom funktionsmedicinsk hälsa med fokus på metabol funktion och hormonell balans. Och hon jobbar på Elitista som tillhandahåller hälsoutbildningar och Elitista vill att alla ska förstå sin egen hälsa. Eva, vad är metabolism för någonting egentligen?
Ja, det är så här att våra kroppar består av ungefär 37,5 biljoner celler. Och alla de här cellerna, 37,5 biljoner celler, de behöver energiförsörjas varenda sekund livet ut. Och metabolism, det är alltså ett annat ord för ämnesomsättning. Det vill säga hur omsätter kroppen det vi äter till energi så att vi alltså kan energiförsörja då de här 37,5 biljoner cellerna. Det är metabolism.
Alltså så oerhört tydligt och klart.
Ja, man kanske inte har tänkt på det. Metabolism är ett ganska krångligt ord. Men när man tänker på att det är ett annat ord för ämnesomsättning, då blir det klarare.
Just det. Men man kan väl också dela upp det vid...
Absolut, men det är lite andra saker. Det handlar egentligen om hur kroppen då använder den här energin. Men när vi pratar om metabolism och väldigt mycket hälsovärden nu så säger man ju boosta din metabolism eller ta de här pillerna för att du ska få en högre metabolism. Då handlar det alltså om att vi ska få en högre förmåga att omsätta det vi äter till energi. För här kommer ju själva grejen. Vad händer när vi har försämrat den förmågan? Det vill säga fysikens lagar gäller ju fortfarande. Då har vi alltså energi som vi inte kroppen kan använda och då lagras det istället. Energi kan aldrig förstöras utan det lagras i form av fett på kroppen. Så när du har fått en försämring i din metabolism, då är alltså risken större att du lagrar fett. Och det är så man ser det.
Just det. Och nu börjar vi alltså snacka om då metabolt syndrom, är det så?
Ja, på ett sätt så kan man säga det, för att ett metabolt syndrom, det är ingen sjukdom i sig, utan det är ett samlingsnamn på ett antal riskfaktorer, där varje riskfaktor i sig ökar risken då för att man ska drabbas av någon av våra moderna livsstilssjukdomar och främst då hjärt- och kärlsjukdomar. Men varje riskfaktor i sig visar ju att det har skett en försämring av din ämnesomsättning. Och ett metabolt syndrom, det börjar nästan alltid att man får en metabol försämring och det visar sig att man börjar ansamla fett runt midjemåttet, alltså de inre organen. Det är så man ser det. Så börjar du samla på dig lite fett runt midjan, då är det inget tecken på att du är lat och karaktärslös, utan det är det första tecknet på att nu har du fått en försämring. Nu kan inte din kropp omsätta det du äter till energi till kroppens celler längre, utan det måste lagras någonstans.
Visst är det så att det här med metabolt syndrom har ökat kraftigt under senare tid i vårt land, är det inte så?
Ja, visst har det gjort så. Och egentligen kan man säga att det som har hänt egentligen, det är att vi över tid då, ju längre tid man lever också, men också naturligtvis på vår livsstil och kosten och hur vi lever, att vi har fått den här försämringen av hur vi omsätter det vi äter till energi. Och då börjar det här, en metabol rubbning börjar ju med att vi börjar ansamla fett, både på runt de inre organen men också liksom på rumpan och låret som inte är lika farligt men kan vara nog så irriterande. Men när man sen då börjar få fler riskfaktorer, och då finns det fyra riskfaktorer till. Och har man två av de fyra, då har man själva definitionen alltså av ett metabolt syndrom. Men bara för att man har samlat på sig fett liksom på kroppen betyder det inte att man har ett metabolt syndrom. Utan om man sen har ett högt fasteblodsocker, över 6,0 millimol per liter, det är ju definitionen då av prediabetes. Eller om man har höga triglycerider, alltså över 1,7 millimol per liter. Om man har ett lågt HDL, det är det som kallas för det goda kolesterolet. Eller om man har ett högt blodtryck. Om man har två av de fyra plus ett högre midjemått, alltså ett större midjemått, då är det definitionen av ett metabolt syndrom. Innan dess har man bara riskfaktorer.
Och vad är triglycerider då?
Triglycerider är ju våra blodfetter. Och det är så här att våra kroppar, våra 37,5 biljoner celler, de kan ju använda både glukos som bränsle, men de kan också använda fett som bränsle, alltså triglycerider. Så när man då tittar på nivån av både glukos och triglycerider i blodet, då tittar man egentligen på hur mycket överskottsenergi har du i blodet som kroppen inte kan använda som energi, som inte har kommit in i cellerna. Så ett metabolt syndrom är egentligen en energiförgiftning. Du har för mycket energi i systemet som kroppen inte kan använda. Det är det som är själva sjukdomen.
Kan man gå runt då med metabolt syndrom under ganska lång tid i sitt liv utan att veta om att man har det?
Oh ja, man kan säga att de flesta vet nog inte ens om att de har det. Utan det här är ju någonting som tyvärr har krypit längre ner i åldrarna, men är någon form av ålderssjukdom nästan. Att man säger att det är ganska få 10-åringar som dör av en hjärt- och kärlsjukdom, men det är ganska många liksom 75-80-åringar som gör det. Så egentligen kan man säga att från att man kommer in i tonåren i alla fall och sen hela vägen tills man blir gammal, så är det lätt att det sker en försämring av det här. Och det är ju mycket naturligtvis kosten, motionen, men det är ju också ärftligt. Det finns ju många andra parametrar som gör att ens metabolism försämras. Men man kan ju se det på det här sättet. 70% av dödsorsaken i Sverige är någon form av de här moderna livsstilssjukdomarna, hjärt- och kärlsjukdomar. Och livet började när man kunde börja energiförsörja en encellig organism, du vet, som flöt i havet. Och helt plötsligt så kunde den med hjälp av näringen som fanns där, syret, börja producera energi till en cell. Sen tog det flera miljoner år innan man lyckades producera energi till flercelliga organismer. Och sen tog det flera miljoner år till, tills nu kan vi då energiförsörja människor, elefanter, liksom alla typer av däggdjur med biljontals celler. Så där börjar livet och livet slutar när vi förstör den förmågan. När vi inte längre kan energiförsörja våra celler, då har vi alltså fått en metabol försämring och då dör vi faktiskt utav det. Och det är det statistiken säger. Så det är av yttersta vikt att hålla din metabolism på topp. Du måste kunna energiförsörja dina celler, alla dina hjärnceller, blodceller, du vet, leverceller, och se till att energin inte ansamlas i kroppen istället. Och jag menar, vi är väldigt fokuserade på glukosen. Du vet naturligtvis att vi vill ha ett jämnt blodsocker. Men triglyceriderna mäter ju exakt samma sak. Den säger ju hur mycket fett har du i blodet som inte kroppen kan göra av med. Glukosen säger hur mycket glukos har du i blodet som kroppen inte har kunnat göra av med.
Nu kommer en liten sidofråga här, men insulin som kroppen inte kan ta till sig, som ligger kvar i blodet, får det dåliga följder också?
Oh ja, egentligen så kan man ju titta på orsak och resultat. Jag menar, om du är förstoppad, då är resultatet att du inte kan gå på toaletten, det är ju inte orsaken. Orsaken kan ju vara att du är stressad, att du har en utarmad tarmflora, att du har druckit för lite och resultatet blir förstoppning. Om du går till en läkare så vill inte du höra bara, ja men om du bara går på toaletten är problemet löst. Jag menar, det hade du kunnat räkna ut själv. Du vill ju veta varför är du förstoppad. Och precis på samma sätt är det med de här liksom metabola sjukdomarna. Att för att kroppen ska kunna använda glukos som bränsle, det vill säga för att vi ska kunna få in glukosen in i cellerna och där ska det användas som energi, så krävs det ett hormon som heter insulin. Så glukosen är alltså, det är energin som finns i blodet. Insulinet är hormonet som hjälper till att få in glukosen in i cellerna. Och när man får ett högt blodsocker som du pratar så mycket om, då är det resultatet av att man inte har tillräckligt med insulin eller att kroppen har blivit insulinresistent. Det vill säga, man får inte in glukosen in i cellerna och då ligger det ju kvar i blodet.
Just det, och då pratar vi om diabetes typ 2 då till exempel.
Ja, men jag tycker att man kan se det här 15 år innan man
Just det.
överhuvudtaget har fått typ 2-diabetes. Och det ser man på att man har fått stigande insulinnivåer. Alltså man behöver mer och mer insulin för att hålla blodsockret i schack. Så du kan alltså med ett enkelt blodprov se att du har kanske dubbelt så mycket insulin nu än vad du hade för 10 år sedan. För att få hålla blodsockret på samma nivå. Men vid någon tidpunkt, när du har gått långt, då räcker inte insulinet till. Du kan ändå inte hålla blodsockret i schack. Det vill säga, du kan inte få in blodsockret in i cellerna och då har du för höga glukosnivåer. Så typ 2-diabetes, det är liksom det yttersta resultatet av den här energiförgiftningen som jag pratar om. Att nu finns energin i blodet och inte in i cellerna längre.
Nej.
Det är det som är själva sjukdomen.
Just det, men vad händer med själva insulinet, det överblivna?
Tyvärr är det så här att det här är ju själva resultatet av en, liksom det här, eller det här är själva orsaken alltså. Det är att man går med för höga insulinnivåer eller att cellerna då har blivit insulinresistenta. Och betacellerna i bukspottkörteln producerar ju insulinet och helt plötsligt så börjar de få jobba hårdare och hårdare och hårdare. Du vet, de måste ju ut med mer insulin. Och kroppen är inte gjord för att ha så mycket insulin i systemet och det påverkar nästan alla våra organ. Framförallt så sker det ju en förtjockning av hjärt- och kärlväggarna, så det påverkar ju blodtrycket. Det rubbar vår saltbalans, men det gör också att vi får en sämre fettförbränning. Så ju mer insulin du har i kroppen, desto sämre fungerar alltså din fettförbränning och din förmåga att bränna fett. För insulinet gör att den ligger där och känner av. Så länge du har insulin i systemet så tänker kroppen, då borde det finnas mycket glukos i systemet, eller hur? För ju mer glukos man har, desto mer insulin. Det finns ingen anledning för kroppen att börja bränna lagrat fett om det finns glukos i systemet. Det vill säga, då måste man ju använda sig av glukosen först, innan man går på fettförbränningen. Så att säga. Så det är nivån av insulin som på många sätt reglerar alltså om du ska lagra fett eller bränna fett. Och det här går att mäta också. Så man behöver aldrig fundera. Om du känner till exempel att gud, nu har jag gått upp liksom 5 kilo senaste året. Då skulle jag med ett enkelt blodprov kunna se att då har dina insulinnivåer stigit. Och på samma sätt när du går ner i vikt så sjunker dina insulinnivåer, eller att du då är ett begrepp som är väldigt viktigt att förstå. Det är det här med insulinresistens. Att cellerna blir motståndskraftiga mot insulinet. Det är ungefär som att Att du behöver bara, det är ungefär som du står och skriker liksom på din tonårsson och sen håller han för öronen och du bara behöver skrika hård, högre och högre.
Är det något
och
som har
han
hänt dig
bara,
eller?
ja, typ jag har två söner har jag varit med om när man tänker, varför lyssnar du inte?
Ja, ja.
Förr i tiden så trodde man liksom att insulinresistens handlade om att receptorerna hade blivit trasiga, du vet att cellerna hade blivit trasiga, så att därför svarade de inte på insulinet. Men nu ser man att det egentligen som har skett, det är att cellerna är fulla redan. De är alltså helt fulla med både glukos och med fett. Du får inte in mer, varken glukos eller triglycerider in i cellerna. De är fulla. Och då går det inte, då spelar det ingen roll hur mycket insulin du trycker ut. Liksom, tänk dig en tunnelbanevagn. Om den är full, då spelar det ingen roll om du anställer fler inkastare och liksom försöker trycka in fler och fler människor in i tunnelbanevagnen som man gör i Japan. Vid någon tidpunkt är det full och då är personerna kvar på perrongen. Du kan ju anställa 1000 inkastningsvakter. Du får inte in fler personer in i de här tunnelbanevagnarna. Och det är precis det som har skett i dina celler. Det vill säga du är energi, du har för mycket energi, du får inte in någonting mer.
Nej.
Och det är därför det här hänger så ihop med motion, det vill säga vi behöver tömma cellerna. Vi behöver göra av med energi. Vi behöver höja vår energi liksom, nivå och börja göra av med, inte bara samla på oss. För att vi förmodligen äter för energirik mat i relation till hur mycket vi rör oss.
Precis, så man vill ju vara insulinkänslig kan man ju säga.
Ja.
Ja, och den förmågan att vara insulinkänslig ökar ju med hjälp av till exempel motion då helt enkelt. Visst är det så?
Väldigt mycket. För tänk så här, om du består av 37,5 miljoner celler som behöver energi, då är det inte fettcellerna som behöver energi där. Det är muskelcellerna och all fettfri massa. Så ju mer fettfri massa du har, alltså ju mer muskler du bygger, desto mer celler finns det som faktiskt kan ta hand om all den här energin du äter i form av glukos men också fett. Så att träna styrketräning är ju extremt viktigt faktiskt för att bibehålla en frisk metabolism. Mm. Men du kan ju ha mycket muskler och mycket fett på kroppen, så det är väldigt viktigt också att göra av med energi, det vill säga att röra på sig. Och det där kanske inte jag fattade för 10 år sedan. Då trodde jag att ja, men jag tränar styrketräning och sen tar jag bilen till gymmet, du vet, och så tar jag rulltrappan upp till trappmaskinen. Nu har jag förstått som mäter det här väldigt mycket att all rörelse räknas. Det vill säga vi måste tömma cellerna hela tiden. Det vill säga det är så mycket viktigare att gå, du vet, till bussen, att ha trapporna, att inte vara lat faktiskt. Och att allt räknas. Att det handlar inte om att gå till gymmet 2 gånger i veckan. Det handlar om att varje dag se till att cellerna töms liksom på sin energi så det finns plats att ta in ny energi dagen efter när jag äter. Så vi måste, alltså jag skulle verkligen säga att och jag som då är väldigt nördig och mäter liksom blodsockret på tusentals personer som går mina utbildningar. Och där kan man se på prediabetiker och typ 2-diabetiker och alla nästan att gå 20 minuter efter du har ätit. Om du äter en lunch och då äter ju du, då får du in energi i systemet som går ut i blodet och där ska det ju användas. Om du bara sitter framför datorn som man ofta gör och cellerna är fulla, då ligger det ju kvar. Och då måste det ju undan, det måste lagras och då lagras det som fett. Om du istället går en promenad på 20 minuter, du behöver inte ens gå fort. Du bara går, då ser man att kroppen gör av med den här energin som finns i systemet. Alltså blodsockret sjunker till bra nivåer igen, alltså det kommer in i cellerna. Så att det här är inte... Det är inte oöverstigligt. Du behöver inte ta på dig träningskläderna. Du behöver bara gå, helt enkelt. Eller gör 30 knäböj också, hemmavärk. Det är ungefär samma effekt.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag förstår ju att det är klart att det allra bästa är väl att kombinera vardagsmotion med att träna aktivt. Men om man då måste välja så uppfattar jag det på dig som att det är bättre då att promenera 20 minuter om dagen än om man då måste välja det eller att träna 2 gånger i veckan.
Och det där är ju faktiskt, om jag får nörda ner mig lite grann här,
kör.
När jag varit inne på insulinet, så har jag ju sett att man är ju biokemiskt unik. Och personer som föds och är inte lika insulinkänsliga eller har mer insulin i kroppen, de har ju också mycket, mycket lättare att bygga muskelmassa. För insulin är ju också ett anabolt hormon, det vill säga höga insulinnivåer. Det hänger ihop med IGF, alltså tillväxthormon. Det vill säga man har lätt att bygga muskler. Så jag brukar ju, när jag jobbar med mina kunder, då brukar jag backa bandet och titta på hur var du som barn? Hade du lätt att bygga muskler? Har du tränat sporter som fotboll, hockey, du vet, handboll, simning, du vet, där det krävs mycket muskelmassa? Då har du ju ofta mer insulin i systemet. Och då har du fått mer muskelmassa. När du sen då får barn och du vet, kommer in i medelåldern, då finns det en viss typ av personer som behåller den här höga insulinet. Så de har kvar sin muskelmassa, men de bygger på sig fett. Så när jag tittar och gör kroppsmätningar på dem, då ser jag att de har mycket muskelmassa, men de har mycket fett. De personerna ska ju jobba mycket, mycket mer med att gå mycket och röra sig, för de har ändå sin muskelmassa. Sen har vi den andra typen, du vet, lite mer, jag brukar säga på skoj, maratonlöparna, orienterarna. De har låga insulinnivåer, svårt att bygga muskler. När de slutar träna, då försvinner de. För de har så låga insulinnivåer så att då börjar kroppen liksom äta av deras muskelmassa. Så de kan ändå vara inre förfettade ibland faktiskt, för att de äter lite fel sorts mat. De skulle jag säga, de ska ju jobba med att få en insulinhöjning. De ska jobba stenhårt med styrketräning, och för de har svårt att bygga muskler. Så de behöver få en insulinhöjning när de tränar, och de behöver man jobba med på ett helt annat sätt. De behöver förmodligen ta lite BCAA, du vet, aminosyror, för att verkligen driva upp sitt insulin och träna. Så man behöver förstå vad man är för kroppstyp, för man behöver inte göra samma sak. Men har du mycket muskler och mycket fett och lätt att bygga muskler, då skulle jag prioritera att underhålla ditt styrketräning, men att röra dig mycket, mycket mer. Du vet, gå, cykla, simma, att gå i trappor, gå minst en timme om dagen, minst alltså. Mm.
Som vanligt finns det ingen bestämd sanning här, utan det är ju individuellt helt enkelt.
Individuellt, och jag som brinner för att alla ska förstå sin egen hälsa. För när du förstår din egen hälsa, hur ser din metabolism ut? Vad befinner jag mig på den metabola skalan? Hur väl fungerar min fettförbränning? Hur insulinkänslig är jag? Hur tolkar jag de här markörerna? Då kan du ju helt plötsligt göra det som är rätt för dig. Då behöver inte du lyssna liksom på hälsocoacher och grejer som säger att gör som jag, vet, då blir allting bra. Utan då kan du själv tolka dina värden. Och tänka, aha, jag har fått en försämring, jag har lite för höga insulinnivåer, jag är lite insulinresistent, jag har för höga triglycerider. Jag skulle behöva börja göra av med mer energi faktiskt. Mm. Och jag har för lite muskelmassa kontra fett på kroppen.
Ja. Alltså jag springer ju väldigt mycket och håller på, jag har sprungit massa halvmaror, och nu ska jag springa maraton här i juni. Så att jag är igång och tränar mycket, men det är lustigt för att jag märker att på den arbetsplats som jag är nu på, förutom då på Food Pharmacy, där är det väldigt, där går jag väldigt mycket i trappor, mycket mer än vad jag brukar göra. Och jag tar aldrig hissen där, så jag springer upp och ner för de här trapporna. Och nu är inte jag den som håller på att sikta på att gå ner i vikt, men jag märker att det är det som får mig att gå ner i vikt. Alltså, såklart träningen påverkar ju också, men det är ju det som verkligen ger effekt för mig i alla fall, om jag nu skulle vilja det. att den där vardagsmotionen, trappor och promenera och inte först och främst de långa löprundorna.
Märkligt. Nej, det är faktiskt så. För långa löprundor kan ju nästan, du vet, kan ju trigga lite kortisolet nästan också, att man stressar kroppen med det där. Men jag tror också, och vem var det som fick oss att tro att all träning ska ske på ett gym?
Ja, det är ju exakt.
Jag har ju också sett liksom på mina kunder vilken otrolig, om man aldrig har tränat någonting innan, så kan man ju få jättemycket effekt av att göra armhävningar och göra benböj, du vet, och jobba med sin kroppsvikt där man absolut inte behöver ta sig till ett gym om man har ont om tid. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att förstå hur insulinresistent man är och hur mycket insulin man har i kroppen. För att om du har lätt att gå upp i vikt och svårt att gå ner i vikt, då är grundproblemet ofta att man har för mycket insulin i systemet och insulinresistent. Och då är det det man behöver jobba med. Att man behöver sänka insulinet, man behöver bli mer insulinkänslig, man behöver tömma cellerna. Inte liksom nödvändigtvis bara att börja följa någon diet eller säga att nu jäklar ska jag börja äta carnivore eller börja äta LCHF.
Nej, just det. Men du, tidigare var du inne lite på det här med hjärt-kärlsjukdom och sådär.
Mm.
För visst är det så att man riskerar ju en massa andra sjukdomar när man lider av metabolt syndrom?
Oh ja, alltså enligt statistiken så är det ju det vi dör av, liksom någon form nästan av metabol sjukdom. Det är den högsta liksom statistiken på de här hjärt- och kärlsjukdomarna. Och våra kroppar är ju, de vill ju ha balans. Och när du äter mat, och vi ska börja med blodsockret till exempel, som är en av de här riskfaktorerna, alltså att ha ett för högt fasteblodsocker. Och ett högt fasteblodsocker, om det är över 6 millimol per liter när du vaknar på morgonen och inte då har ätit på en hel natt. Det den egentligen säger, det är att trots att inte du har ätit någonting på 12 timmar, för du har ju liksom kanske sovit då från 10 till 6 eller någonting sånt, så har kroppen ändå inte kunnat få in glukosen in i cellerna där det används som energi. Du har alltså för mycket energi i systemet när du vaknar. Det är det det säger när man har ett högt fasteblodsocker. Och så fort kroppen får in energi i systemet, så är det av yttersta vikt att den snabbt får det från blodet och in i cellerna. Och det är därför den skjuter ut insulin. Om man går med höga blodsockernivå under lång tid, då är det som att ta en flaskborste och så rispar du så här i dina blodådror. Risp, 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 risp. Och då bildas det små, små inflammationer i dina hjärt- och kärlväggar. Och kroppen då, och i de här inflammationerna så fastnar ju lätt det här minsta partiklarna av LDL som lätt oxiderar. Och där har du början till din hjärt- och kärlsjukdom. Det vill säga, det är därför typ 1-diabetiker, eller diabetiker både typ 1 och typ 2 som inte har sitt blodsocker under kontroll, de blir ju blinda. De tappar ju synen för att det finns så små fina blodkärl i ögonen som rispas sönder. Och sen finns det ju väldigt små fina blodkärl i njurarna. Du vet att då rispas de sönder, så får man gå på analys, eller då får man njursvikt så att säga och får gå på dialys. Och sen så får man ju amputera fötterna, för det är väldigt små fina blodkärl i fötterna och som rispas sönder. Så kroppen vill inte ha för höga blodsockernivåer under lång tid. Och det är därför den skjuter ut så mycket insulin, för att man måste trycka in det här in i cellerna, eller så måste det lagras liksom i form av fett. Man omvandlar glukosen till fett. Och därför är ju följdsjukdomarna av för höga blodsockernivåer väldigt kraftfulla. Du vet, du kan bli blind, du kan få njursvikt, du kan amputera fötterna, du får inflammationer i hjärt- och kärlväggarna, plus att du då får ett högt blodtryck. Som gör att som kan skada då de här hjärt- och kärlväggarna. Och då har du ju dina följdsjukdomar här. Plus att höga insulinnivåer driver ju tillväxt, IGF-et, också vissa cancerformer som man har sett. Där främst då bröstcancer och prostata kanske är de som är mest kända här. Att det har också med de här metabola sjukdomarna att göra. Plus också att hjärnan behöver ju använda glukos som bränsle. Och man kan även bli insulinresistent i hjärnan, alltså att hjärnan inte kan tillgodogöra sig energin. Och där har du ju, du vet, demens, och demens kallas ju för diabetes typ 3.
Just det.
Ja, så att liksom det är en följd av att du liksom får en energibrist egentligen då kan man ju säga i vissa celler för att man inte kan tillgodogöra sig den här energin. Och då får vi en rad följdsjukdomar. Och att vi rispar sönder de här fina blodkärlen.
Jag bara hoppar tillbaka lite grann så att alla hänger med på begreppen. LDL, alltså low density lipoprotein, va?
Ja.
Ja, och HDL, high density lipoprotein. Ja. Alltså onda och goda kolesterolet. Visst är det så?
Ja. Visst är det så. Egentligen kan jag ju tycka, om man är lite petig, att man ska ju inte skilja på ont och gott kolesterol. Nej, för kolesterol är ju väldigt viktigt för våra kroppar. Om man tänker då våra 37,5 miljoner celler, de är ju uppbyggda av kolesterol. De är uppbyggda av fett, de är uppbyggda av protein, mineraler och vatten. Så helt krasst, så är, om man tittar på en kropp ur ett mer vetenskapligt perspektiv, då är alltså en kropp, det är protein, fett, mineraler och vatten. Ungefär 1% kolhydrater, och det är liksom delar av vårt DNA. Och alla våra cellmembran är alltså uppbyggda av det här kolesterolet. Och alla våra könshormoner till exempel, så är ju kolesterol byggstenen. Så våra kroppar producerar själv ganska mycket kolesterol. Men problemet här, och det har ju också med den här energiförgiftningen att göra faktiskt, att när vi äter en kost som är rik på väldigt mycket både fett, men alltså vi har för mycket energi i systemet, vet, både socker, processade kolhydrater och för mycket fett, då hamnar ju det i levern. Och levern drar ju igång då en fettproduktion för att vi ska göra av med det här energin. Det ska ju in i cellerna och göras av med. Och då bildar ju levern alltså triglycerider utav både glukos och fruktos och vissa fetter vi äter. Men triglycerider, när det ska ut till cellerna och användas som energi, då är ju det fett. Och blodet är ju vatten. Så vi kan inte transportera någonting fettrikt i vatten, det vet ju vi, det går ju inte. Så man bygger alltså om de här triglyceriderna till någonting som kallas VLDL. Och det är som små ubåtar, ja, för att de ska kunna transporteras i blodet. Och LDL, det enda det säger, det är att det är energi. Det är alltså triglycerider egentligen som transporteras från levern ut till alla celler i kroppen. Det är det som är LDL. Och HDL, då transporterar man överblivet fett från kroppen tillbaka till levern. Mm. Och det är därför man kallar HDL för det goda kolesterolet. För att man vill göra mycket av det som transporterar tillbaka, alltså överblivet. Så då ska man ha mycket av det. Men LDL, det behöver nödvändigtvis inte vara ont. Jag menar, det kan ju bestå av stora fluffiga partiklar liksom som kroppen ska använda som energi. Eller kan det bestå av små LDL-partiklar som har oxiderat lätt. Och det är de som också då lätt kan skada och fastna i de här hjärt- och kärlväggarna. Så att man behöver titta på det här. Det är alltså flera olika parametrar som det beror på att man får en fel fördelning av kolesterolet. Så du kan inte bara säga att titta på LDL och säga det är högt, det är dåligt. Utan man måste titta på det i kombination med hur höga triglycerider har du, hur mycket HDL har du och vad är den totala andelen HDL av det totala kolesterolet. Då får du en mer nyanserad bild av det.
Det här är så roligt. Alltså, som jag sa till dig innan vi startade intervjun, att jag har ju faktiskt en kostrådgivarutbildning, men det här är som att gå tillbaka till skolbänken. Det är fantastiskt. Ja. Underbart.
Det är det, och jag tror det, utan att lägga så mycket värdering vid det, att är det någonting man ska anstränga sig för att förstå, då är det blodfetterna. Ja. För att om man då går till den traditionella liksom sjukvården, så säger de att du har lite för högt LDL och bara titta på det, eller kolesterolet. Då får de ju ofta rekommendationen att äta statiner. Och jag är absolut inte emot någon form av medicinering, men jag tror att det är viktigt att förstå när det verkligen är farligt, eller när man ska kanske ta medicin, eller om man bara med några små enkla justeringar i sin kost och livsstil faktiskt skulle kunna slippa äta statiner.
Men hur många lider av metabolt syndrom idag i Sverige?
Det är ju jättesvårt att säga. När man gjorde liksom när man pratar just om det metabola syndromet, och då ska man ju komma ihåg att det har gått väldigt långt. Du vet, när man väl har fått det metabola syndromet, då är man inre förfettad, man har ett midjemått som en kvinna över 88 cm och över 102 cm som man, plus två av de här andra fyra markörerna. Så då har man liksom hållit på säkert i 20 år. Och när man tittade på liksom friska 60-åringar och mätte dem, då såg man att ungefär 26% av männen hade ett metabolt syndrom och 19% av kvinnorna. Vi vet att ungefär 360 000 har diagnostiserad typ 2-diabetes här i Sverige, och man har sett att det är en 10% ökning från ett visst datum. Jag vet inte riktigt när det var, jag kan titta på det, men det är en ökning hela tiden. Och jag tror att om man skulle göra ett test på Sveriges befolkning i 50-årsåldern, så tror jag att nästan hälften av dem skulle vara någonstans på den metabola skalan och ha lite för höga insulinnivåer och börja närma sig prediabetes hållet. Men man tittar inte så. Man tittar ju när det har gått över gränsen.
Varför ökar det? Är det för att vi äter sämre och sämre eller rör på oss mindre och mindre? Vad skulle du säga?
Men jag tror att det är liksom en kombination av, alltså det här är multifaktoriellt. Vår hjärna vill ju gärna tänka att det finns en orsak och ett resultat, det vill säga vi äter för mycket socker och så blir vi metabolt sjuka, eller vi rör oss för lite så blir vi sjuka eller någonting sånt. Men egentligen så är det ju en cocktail av ärftlighet naturligtvis. Ärftligheten är jättestark. Det finns många som föds då med en försämrad metabolism. Och vad det beror på, det kan ju vara gener, det kan ju vara hur mamman och pappan levde faktiskt också. Det påverkar jättemycket. Och de personerna, de blir ofta lite lätt överviktiga redan som barn. Jag vet inte om du själv har barn eller om du har sett när du är på barnkalas att vissa barn appellerar mer på socker. Du vet, de är lite runda. Inte överviktiga, men lite rundare. Och det är inte att de är latare, de barnen, utan de har en lite försämrad insulin. De är inte lika insulinkänsliga som andra barn. Så ärftligheten är med. Det har med tarmfloran att göra. Det vet, vissa barn är öron, de får mycket penicillin. De har problem liksom med maten och har en utarmad tarmflora. Naturligtvis sockret och den processade maten, att de får en helt annan kost och att man rör sig för lite. Men man har ju sett också att sömnen påverkar i metabolismen jättemycket. Redan efter en natts dålig sömn så kräver hjärnan mer energi. Du vet att vi inte är lika insulinkänsliga. Kroppen vill ha mer energi. Stressen påverkar ju jättemycket. Man får höga kortisolnivåer, höga blodsockernivåer av stress. Vilket gör att man försämrar det här. Och lägg på alla de här grejerna så förstår man ju att det här är ett sluttande plan. Om man inte riktigt tar itu med det. Och det säger statistiken, eftersom vi dör av det. Någon hjärt- och kärlsjukdom. Ja.
Men jag tänker att det ökar i befolkningen över tid. Måste ju ha med förändrad livsstil att göra.
Ja, och jag tror faktiskt, och det här är ju min personliga, det är att du vet, alla våra celler i kroppen kan ju använda glukos som bränsle. Vi är gjorda för det, vår hjärna är gjord för det. Det är någonting helt naturligt. Men fruktos, det som är hälften i socker. Vitt socker består av hälften glukos, hälften fruktos. Fruktos, det är inte våra celler gjorda för att använda som energi på samma sätt. Det vill säga, äter vi mycket socker eller processad mat, den här fruktosen, hälften som finns då i sockret, den kan inte kroppen använda direkt som energi, utan den metaboliseras ju i levern och omvandlas först till glukos och sen till fett. Det vill säga, när vi dricker mycket läsk, när vi får i oss mycket socker, alltså hälften fruktos, då har vi ett organ som väger 1,7 kilo hos en vuxen människa som ska ta hand om all den här fruktosen. Ja. Och jag tror att det driver liksom fettlever som i sin tur då driver de här andra metabola sjukdomarna. Det är där det börjar. Så ska man bara göra en grej så ska man ju försöka minska på fruktosen. Och då är det inte bara sockret, då är det ju allting som är sötat bara med fruktos.
Mm.
High corn fruktos här liksom i den processade maten. Drick inte bara en massa fruktjuicer hela tiden, för att det är mycket svårare att motionera än en lever än att liksom göra av med glukosen som vi gjorde för att bränna direkt.
Ja, kära lyssnare, då pausar vi denna intervju och fortsätter med den nästa vecka i avsnitt 316. Och du har alltså lyssnat på Food Pharmacy-podden denna vecka med Lina Närtsby, hälsoingenjören Eva Mörk och med mig Sebastian Ring, som även står för redigering och musik. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej och tack för denna gång.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.